alene. Nu alle syndere få, mennesket med Faderen forene, Jesus alene formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden, han vill og formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden, han vill og formå. Han har min synd helt utslettet, salig og lycklig jeg står. Og i hans blod jeg tvettet, Jesus alene formå. Jesus formå, Jesus formå, fra synden han vill og formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden han vill og formå. Gi ham nu hele ditt din stilling forstå, frälse fra synd og fra smärta, Jesus alene formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synd, han vill og formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden, han vill og formå. Dig nu sin fred han vill give, sine sår. Der skal din sang alltid blive, Jesus alene formå. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden, han vill. Jesus formå, Jesus formå, frälse fra synden, han vill og formå.
Välkommen till dagens andakt. Mitt namn är Thomas Kryger och den här andakten är en serie på 3 stycken där jag ska läsa lite ifrån en bok av Ole Hallesby som heter I stilla stunder på vägen hem. Vi börjar med att be. Kära Herre, du ser att vi ibland behöver minnas på olika saker ifrån de som har gått före oss. Hjälp oss att ge akt på deras tro och se var de tog vägen när de slutade sina dagar. Herre, vill du öppna ditt ord för oss också denna stunden. Amen. Glada kristna, nu går jag till dig. Dock talar jag detta medan jag ändå är här i världen för att de skulle ha min glädje fullkomligt i sig. Johannes 17, vers 13. Här får vi höra att det talas om oss i himmelen. Og det er om vår glede de taler. Synes det dem der oppe at vi er for lite glade? Ja, det ser så ut. Jesus taler om at vår glede borde bli fullkomlig. Men bliv inte ängslig. Han önskar inte kommandera dig att bli glad. Han vill göra dig glad. Ja, men mina synder, säger du, de förmörkar ju dagligen min glädje. Kan jag på det hela taget vara glad när jag bedröver min frälsare, vanärar hans sak och sårar min omgivning varenda dag? Ja, det är apostlarnas mening. De vet att vi alla felar i många stycken. Och om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är icke i oss. Och ändå säger de, var alltid glada. Jesus menade detsamma. Lärjungarna sårade honom ju oavlåtligen med sin otro, olydnad, äresjuka och människofruktan. Och ändå sa han till dessa sina felande, stapplande vänner, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Glädj er över att era namn är skrivna i himmelen. Du kära Guds barn, sörj och gråt över ditt onda hjärta och över ditt misslyckade liv, men gläd dig samtidigt. Gläd dig över att Gud själv är död för dig och för alla dina synder. Gläd dig över att hans nåd är nog för dig. Gläd dig över att han tar emot dig utan förebråelse, hur ofta du än kommer och bekänner dina synder och nederlag. Och gläd dig över att han helgar dig. Du vet väl att det viktigaste medlet till att bli helgad är att tro syndernas förlåtelse och glädja sig över den. Kom ihåg att det står, så som bedrövade och dock alltid glada. Kött och ande. Köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Galaterbrevet 5:17. Här rör vi vid det öppna såret i den troendes själ som vållar honom så mycket smärta. Ända från den stund han fick liv i Gud och till hans sista stund. Eller rättare sagt, till det ögonblick då Gud avblåser hans kamp. Det gör Gud vanligen något före döden. Då förbjuder han alla fiender att röra den stridsman som nu har kämpat ut den goda kampen. Ända från första stund är det köttet som ängslar och förvirrar den troende. Hos den unge kristne är förvirringen svårast eftersom han ju saknar både den teoretiska kunskapen och den praktiska erfarenheten i denna svåra sak. Jag minnes detta från tiden för min omvändelse. Det såg ut för mig som om hela min omvändelse var ett självbedrageri. Och orsaken var helt enkelt den att det inneboende köttet hade börjat ge sig till känna. De första dagarna efter valet fick jag uppleva Guds underbara närhet och den tillkommande världens krafter så rikt att det var som om köttets lustar låg i dvala några dagar. När det så började ge sig till känna blev jag orolig, men tänkte att det bara var några kvarlevor från mitt forna liv och att det snart skulle helt försvinna. Men så upplevde jag det förfärliga att det inte försvann. Jag kände lust till de gamla synderna. Då trodde jag att hela min omvändelse var inbildning. För jag gick ut ifrån att om jag hade blivit verkligen omvänd så skulle jag inte längre känna lust till synd. Jag gick till min far som strax förstod var jag befann mig, till han hade själv passerat dessa farvatten. Han tröstade och vägledde mig då och många gånger sedan. Och nu vill jag gärna trösta andra med den tröst som jag själv har blivit tröstad med. Först vill jag då påminna om det faktum att en troende har det gamla köttet i sig. Vidare, köttet är inte förändrat. Det är av samma art efter omvändelsen som före. Och vidare, köttets sinne är fiendskap mot Gud, står det i Romarbrevet 8, vers 7. Köttet kan inte fördra Gud, utan måste känna det som döden var gång det kommer ansikte mot ansikte med Gud. Därför har det begärelse mot anden. Var gång vi vill gå in i bönekammaren för att be, var gång vi tar Bibeln för att fördjupa oss i Guds ord. Och köttet vill synda och har därför begärelse mot anden för att få tillfälle till att synda. Låt dig därför inte förvirras. När du känner olust till bön och betraktelse av Guds ord eller lust till att synda, låt inte inbilla dig att detta är bevis på att du har mistat livet i Gud eller att din omvändelse bara var inbildning. Ty hos varje troende begär köttet att få synda. Gå du frimodigt till din frälsare med alla köttets syndiga lustar. Han har försonat för hela ditt syndiga kött. För allt som lockar dig till synd i fantasi, tanke, begär, ord och gärning. Kom ihåg skriftens ord. Låt oss med frimodighet gå fram till nådens tron. För att vi må få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Anden är villig, men köttet är svagt. Markus 14:38. Köttet är svagt, säger Jesus. Och här rör han vid den känsligaste och ömmaste punkten i sina lärjungars liv. Köttet är det stora problemet och det oavbrutna lidandet för den troende hela livet igenom, från omvändelsen till dödens stund. Också teoretiskt bereder det stora svårigheter för många, som menar att en andlig kristen är helt befriad från köttet, särskilt om man betänker ord som dessa i Galaterbrev 5:24. De som hör Kristus Jesus till har korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser. Men tyder man dessa ord så att köttet är utrotat hos den andligt sinnade kristne, så kommer man i olöslig konflikt med andra klara ord i skriften. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är icke i oss. 1 Johannes 1:8. I många stycken felar vi ju alla, Jakob 3:2. När helst någon frestas så är det av sin egen begärelse som man drages och lockas, Jakob 1:14. Köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet, Galaterbrevet 5:17. Dessa Pauli ord i Galaterna 5:17 är särskilt klara. Medan han här talar om sådana troende som inte bara är fyllda av anden utan också vandrar i ande. Se vers 16. Och om dessa uttalar han här med klara ord att de har köttets begärelse i sig. Alltså, på ena sidan säger skriften att köttet är korsfäst hos var och en som hör Kristus till. På andra sidan säger skriften att köttet är vid liv. Ja, det har begärelse hos den troende. Och lösningen på detta finner vi i det uttryck aposteln använder. Korsfästa. Det karakteristiska i fråga om denna avrättning är ju att förbrytaren är vid liv långt efter det själva korsfästelsen ägt rum. Och så som vi ser av berättelsen om den ene rövaren vid Jesus sida kan förbrytaren vara lika ond som förut, men nu kan han inte göra mera ont. Nu säger skriften oss klart att ingen människa blir en kristen förrän hon utlämnar sitt gamla kött till korsfästelse. Det som hör Kristus Jesus till har korsfäst sitt kött, står det ju. Genom vår väckelse får vi i andens ljus se den gamle Adam som den förbrytare han egentligen är. Och genom vår omvändelse väljer vi att utlämna vårt gamla liv åt döden. Och innan detta val är gjort sker ingen frälsning, hur mycket vi än gråter och ber och kämpar. Och nu försöker vi av all vår kraft att döda och göra slut på vårt gamla liv och vårt gamla sinne. Men det går inte. Och då tror vi helst att inte ens Gud vet någon råd med oss. Men då lär vi att tro. Det vill säga att utlämna denna mäktige fiende åt Kristus. För att han må övervinna och avliva honom. Och nu sker förändringen. Nu har det gamla köttet kommit på korset. Nu har det funnit sin överman. Och så länge vi klänger oss fast vid Kristus lyckas det för oss att hålla vårt gamla jag kvar på korset. Men även om denne förbrytare genom Kristi kraft är korsfäst så är han dock vid liv. Köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet, säger aposteln. Och förbrytaren är lika ond. Den gamle Adam kan aldrig bli på nytt född, sa de gamle. Och här rör vi vid den troendes dagliga lidande och dagliga uppgift. Frukta inte, tro allenast. Era hjärtan vare inte oroliga, tro på Gud och tro på mig. Johannes 14:1. Är det något annat Jesus gör hela vårt liv än detta att locka oss till att tro på honom? Det är förödmjukande för oss att vi måste lockas till att lita på Gud. Och mest förödmjukande är det att vi måste lockas ända till vår sista stund. Där går en vaken själ med sitt känsliga samvete, med sina många tvivel och tusen frågor. Denna själ önskar blott ett enda, att bli ett Guds barn. Men kan inte, för det är omöjligt att komma loss från synderna. Då säger Jesus milt och myndigt, jag vet det, men lita på mig. Jag löser det bundna och försätter det plågade i frihet. Ja, men jag hatar ju inte synder, säger den redliga själen, och jag älskar ju inte Gud. Då svarar Jesus, jag vet det. Det som är fött av kött är kött. Men lita på mig, jag ska föda dig på nytt och giva dig ett nytt hjärta som älskar Gud och hatar synden. Ja, men jag ångrar inte min synd, säger den bekymrade själen. Mitt hjärta är så hårt som sten och kallt som is. Jag är värre än alla andra. Då svarar Jesus, jag vet det också. För det är jag som har visat dig hur ditt hjärta är. Men lita på mig, jag led dödens kval för dig. Därför behöver du inte mer än att känna ditt hjärta och ge mig ditt hjärta. Så kallt och hårt som det är, du kan inte och skall inte förändra det. Ja, men jag tror inte heller, säger den tvivlande själen. Då går det säkert ett lite vackert leende över frälsarens ansikte när han svarar. Tror inte du? Varför har du då kommit till mig? Du gör ju inte annat dagen lång än att komma till mitt kors med alla dina synder. Att komma till mig med dina synder, det är att tro. Frykt nu icke, usle svake, ingen skall för att han dig drage, han vill läge dina sår. O, vilken lycka! Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Fjärde Mosebok 6:25. Se, här är den troende stora förmånsrätt. Han är varken felfri eller syndfri, men han är med alla sina fel och alla sina synder inne under de genomborrade händerna. Och det är det som gör honom frimodig. Det gör honom frimodig gentemot Gud, fastän han både vet och känner att han är oren innan och utan. Men han ser upp i frälsarens spikmärkta händer och tackar för att de skyler över all hans orenhet och för att han i Kristus äger allt vad han behöver för att täckas Gud. De genomborrade händerna gör honom frimodig också emot hans eget samvete. Hans redliga och känsliga själ känner sig anklagad och dömd i smått och stort dagen igenom. Hjärtat är tomt och torrt. Ingen glädje i Gud, ingen sorg över synden. Bönen är vissen och vanemässig och Guds ord smakar inte. Vad detta ängslar och pinar honom tills han på nytt får syn på de genomborrade händerna som är utbredda över honom. Då ser han på nytt vad som ligger i det gudomliga ordet. Han som gör den ogudaktige rättfärdig. Och så tackar han lite ödmjukare än förut för att han är älskad i Kristus, just som han är, och för att han inte behöver att göra något som helst för att vinna Guds välbehag. De spikmärkta händerna lägger detta välbehag över honom som en fri gåva dag och natt. Herren vare dig nådig. Så lyder välsignelsen i det gamla förbundet, och i det nya förbundet lyder den så mycket fylligare, därför att nåden nu är uppenbarad i sin fullhet. Och nu lyder ordet till varje fattig syndare som i redlighet vänder sig till Herren, min nåd är dig nog. Och med det ordet i vårt hjärta så går vi idag frimodiga ut till livets arbete och livets strid. Och när Jesu vänner går med suckan och sorg över sig själv, över alla sina brister och fel och försyndelser, så böjer Herren sig ömt ned över dem och säger, min försagda vän, varför är du så bedrövad? Har du glömt mina genomborrade händer? Min nåd är nog för dig. Ja, den är nog för oss. Varje dag, också på dödens dag. Mod till att giva. Saliga är att ge än att ta. Apostelgärningarna 20:35. De flesta av oss menar att det är riskabelt att ge. Därför är vi så försiktiga och beräknade när vi ska ge någonting. Då blir vi plötsligt stora ekonomer allesammans. Vi vet på pricken hur många och hur stora utgifter vi har, och särskilt kommer vi väl ihåg hur mycket vi sista tiden har gett bort i gåvor. Annars är vår ekonomiska försiktighet kanske inte så stor. När vi till exempel går in i butiken och gör inköp till oss och våra kära, då är vi mer frikostiga och mindre beräknande. Ja, det behövs ett stort tronsmod för att kunna ge. Av naturen har vi alla lätt för att se saken så att de pengar och ägodelar vi ger blir borta för oss. Därför använder vi också betecknande nog uttrycket ge bort. Tron däremot får mod till att ge. Därför att den ser vad otron aldrig ser, välsignelsen i att ge. Först och främst detta att man kan få vara med och lindra nöd, hjälpa dem som är i knipan, lysa upp i hjärtan och hem över vilka missmod och hopplöshet har lagt sin förlamande hand. Vilken välsignelse är det inte att vara med om att göra människor glada och trygga. Inte blott genom den gåvan de får, utan än mer genom den omvårdnad och offervilja de möter, och som ger dessa betryckta och ängsliga själar den tillit till människorna som de höll på att förlora, och som de inte kunde förlora utan att världen och livet blir för dem ett stort ishus, där den lilla själen ljudlöst fryser ihjäl. Därnäst välsignelsen för oss själva, den inre glädjen och lyckan som varje frivillig gåva lämnar kvar i vår själ. Är ditt kristna liv tomt och fattigt på lycka, så har du säkert glömt att ge. Öppna nu dina ögon så att du får se nöden och börjar att lindra den genom ditt offer och dina gåvor, så ska du uppleva en märkvärdig förändring, inte bara i hjärtat utan också i din omgivning. Det blir en annan syn på allt, på himmelen, jorden, människorna och djuren och blommorna. Allt ler emot oss och vi får le tillbaka. Egoismen isolerar oss, inte bara från människorna utan från allt omgivande liv. För egoistens blick stängs dörren till livet automatiskt igen. Egoisten ser inte något annat än sig själv, vart han än vänder sig. Den givande kärleken däremot är som en trollstav som öppnar alla dörrar. Vi känner en härlig samhörighet med allt liv, och vi ser människorna och vill dem väl. Vi ser växterna och vill dem väl. Vi ser djuren och vill dem väl. Vi känner livets fördolda glädje och tackar Gud för den outsägliga nåd som det är bara att få leva. Trons mod. Edra hjärtan, vara inte oroliga. Tro på Gud och tro på mig. Johannes 14:1. Finns det kanske någon modigare handling i världen än att tro på Gud? Men många skulle vilja fråga, vill det något mod till för att tro? Det innebär väl större risk att lita på människor än på Gud? Och ändå ser vi det var dag. Människorna har lättare för att lita på allt annat än på Gud. Detta är orsaken till att det är så få människor som omvänder sig och tror. Det är också orsaken till att de som omvänder sig har väntat så länge innan de följde Guds mäktiga kallelse. Sören Kierkegaard har en gång sagt att det att tro på Gud är som att kasta sig ut på 70 000 famners djup. Och mod till att göra det får inte syndaren innan Gud har talat med honom om hans synd, så att den har blivit alldeles outhärdlig för honom. Då först får han det ödmjuka modet som skall till för att vilja se sig själv och sin egen synd i sanningens ljus. Det stilla modet som skall till för att gå till den slutliga uppgörelsen med Gud. Då först får han det mod som är villig till allt med undantag av att fuska med Gud och sig själv. När det inte bara i början tron innebär detta vågstycke. Att tro på Gud är hela vägen, ända in i dödens stund, ett väldigt vågstycke. Jesus är den enda på jorden som har vågat det helt och fullt. Han är den enda som har litat så på sin himmelske fader att han vågade helt och fullt inrätta sitt liv efter faderns vink och vilja. Alla vi andra tycker att det är för riskabelt och går därför vår egen väg på de punkter där Guds vilja synes oss allt för fulla faror. Och i de allra flesta fall tänker vi inte ens på att vi vikar av från Guds väg. Till den grad är vi vana vid att anse vår egen vilja som rättare och klokare än Guds. Gud säger till exempel att det inte är farligt att vara liten och opåaktad. Tvärtom, om någon vill vara den första så var han den sista av alla och allas tjänare. Markus 9:35. Men vilket trons mod ska det inte till för att följa detta hans vänliga råd? Vi menar ju alla att det har en avgörande betydelse för oss att bli observerade, omtalade och berömda. Om vi inte precis gör anspråk på att vara några genier så önskar vi i alla fall att folk ska lägga märke till våra anlag, vår duglighet och övriga förtjänster. I så gott som alla vänkretsar är det flera eller färre bröder och systrar som känner sig missförstådda och åsidosatta av de ledande. De blir stötta och förnärmade och genom baktal och intriger kommer det mycket ont blod in i vännernas krets. Till sist kanske de ger sig partiandan helt i våld och klyver den lilla skaran mitt i tu till obotlig skada för långa tider i den trakten. Ja, det ska ett stort och stilla mod till för att vara opåaktad eller åsidosatt.
Det finns en port som kärlek utan like, och ljus. sluten bliver. Dag korset mot och kronan vin, som Kristi kärlek giver. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig. För mig. For me.